Capri.
En podd om historiska öden och äventyr.
Med Elin och Tove.
Hej Tove!
Hej Elin, hur mår du?
Jag mår bra. Det är ju nästan internationella kvinnodagen. Så idag ska vi prata om en kvinna. Och jag går rakt på sak här.
Ja, jag är en kvinna.
Ja, och kvinnan vi ska prata om idag var också en kvinna. Och hon fanns faktiskt i högsta grad på riktigt. Det finns det inga tvivel om.
Oh, wow!
Däremot så är många detaljer om hennes levnad, och särskilt de från hennes tidiga liv, de är försvunna eller helt enkelt okända.
Är det Astrid Lindgren?
Eftersom det är på det viset så kan man ju, om man vill, roa sig med att fylla ut de här luckorna med lite fantasi, lite spekulationer. Så den här berättelsen som vi ska ta ikväll, den passar faktiskt perfekt för dem som vill ge sig in på lite historisk fiktion.
Oj.
Och lite det kommer vi också göra idag. Men jag tror och hoppas att du och alla som lyssnar kommer märka vad som är fakta och vad som inte är det.
Ja, jag kan ju ha svårt att särskilja mellan dikt och verklighet. Men
vi hjälps åt.
Du som lyssnar tror jag kanske har bättre förståelse för det än jag.
Men innan vi börjar så måste vi först sätta upp en tablå. Mm-hmm. Du är 11-12 år.
Ja.
Det är sommarlov och du är med din morsa i hennes kompis sommarstuga någonstans. Något tråkigt ställe.
Oh.
Och det är ganska tråkigt att vara där. Det är ingen i din ålder att umgås med, och din morsa och hennes kompis pratar bara om kompisens skilsmässa, och du har redan läst alla böcker du hade med dig och alla veckotidningar och alla Agent X9 från sent 70-tal som den förra ägaren lämnade kvar.
Tråkigt.
Det är då du måste börja rannsaka den här sommarstugans blygsamma bibliotek.
Mm-hmm.
Du ratar Jackie Collins och Daniel Steele. Men längst ner så står en radda böcker som tar upp halva hyllraden.
Oh, Sagan om ringen.
Du tar ut en på måfå och inser att det är första delen i en serie. Omslaget har ett vagt historiskt tema, och du förstår av baksidetexten att huvudpersonen är en ung tjej, precis som du.
Mm.
Du är inte övertygad, men nöden har ingen lag, så du ger det här en chans.
Okej.
Och naturligtvis läser du alla böckerna på mindre än en vecka.
Oh, är de så bra?
De är egentligen kanske för en något mer mogen målgrupp än din, men det gör absolut ingenting för din del, och morsan och hennes kompis bryr sig inte heller. Det är ju semester och man orkar inte riktigt, och det är ju så härligt att ungen läser.
Ja, precis. Man ska uppmuntra läsning hos barn.
Och vad du läser är alla delarna i den aldrig prisbelönta och idag totalt bortglömda romanserien om Anna Margareta von Haugwitz. Utgiven mellan 1977 och 1985 på samma förlag som Sagan om isfolket.
Oh!
Är du lässugen?
Jag är väldigt lässugen. Jag ser väldigt mycket fram emot det här.
Då hoppar vi rakt in i första boken. Och den börjar naturligtvis med att vår hjältinna föds, vilket definitivt hände på riktigt. Och troligtvis hände det i den tyska staden Kalbe an der Saale i Sachsen-Anhalt.
Okej, men vart ligger det?
Typ lite norra.
Okay.
Som så väldigt mycket annat i Anna Margaretas liv, särskilt den tidiga biten, saknas exakta uppgifter.
Mm-hmm.
Men födelsedatumet är den 18 januari 1622, och antagligen ser hon dagens ljus på sin fars slott med samma namn som staden.
Mm-hmm.
Och fadern, ja, det är Baltzar Joachim von Haugwitz, och mamma heter Sofia von Feldham. Anna Margareta är parets andra barn. Hon har redan en 2 år äldre bror när hon föds.
Mm.
Och kommer enligt egna uppgifter också få 2 småbröder och en lilla syster.
Mysigt.
Kanske kan vi måla upp några lyckliga barndomsår fulla med liv, stoj och lek i sagoslottet Kalbe, precis intill den sköna floden Saale.
Oh.
Kanske springer Anna Margareta ibland upp i det höga tornet där man har en fantastisk utsikt över hela staden, och längre bort ändå, naturligtvis.
Det är så här första delen i den här Wonder Woman-filmen som kom typ 2017 eller någonting. Allting är bara jätteidylliskt. Och...
Men kanske skrämmer hon och syskonen upp sig själva med de 2 drakar som vattar källartrappan.
Oh, vadå, är det riktiga drakar?
Nej, de är av sten, tyvärr. Ja. Men den här idyllen blir kortvarig. Först dör pappa Baltzar 1626,
nej,
när Anna Margareta alltså bara är 4 år gammal.
Nej, pappa Baltzar!
Möjligen dör han i pest. Vi vet i alla fall att han dör i staden Mark Brandenburg. Och det finns någon uppgift som säger att han flytt dit för att undvika pesten. Fast då lämnat fru och barn kvar i Kalbe att klara sig bäst de kan.
Alltså det här, det är tävling. Vem är bäst pappa? Han eller Gustav den tredje?
Nej, men jag tänker att det här kan bli bra för bokens handling. Om okay. Pappan är en feg stackare eller kanske till och med en elak man som den första antagonisten twisten i den här berättelsen.
Ja, du sitter och skriver den här boken samtidigt som vi pratar. Ja, okay.
Men han elimineras ju ganska snabbt här då, som vi märker. Mm-hmm. Men oavsett om pappa Baltzar var en skurk eller inte, så är hans död bara en liten parentes mot tragedin som väntar. För en av de viktigaste huvudpersonerna i de första böckerna i den här serien är nämligen 30-åriga kriget. När Anna Margareta föds har kriget pågått i 4 år och kommer alltså fortsätta i nästan hela första halvan av hennes liv.
Aha, oj, ja.
Krig är allt hon vet när hon växer upp. Ibland är det nära, ibland är det långt borta. Mm. Men 1630 kommer det alldeles för nära.
Mm.
Kalbe och familjen från Haugwitz är protestanter. Men det är inte den kejserliga armé som under general Johan von Firmund kommer på besök i september 1630 när Anna Margareta är 8 år gammal.
Kommer de på besök eller kommer de på för att plundra? Och...
Ja, en präst kommer senare att vittna om massaken som följer. Och vi kan nöja oss ikväll med att konstatera att både staden och slottet plundras. Och att av de som inte kan fly, och det är inte många som gör det, så skonas få till kropp och liv innan staden sätts i brand.
Åh, jäklar.
Anna Margaretas familj, mor, syskon, tjänare, hör till de som inte lyckas fly och blir alla massakerns offer, förutom äldre brodern, och endast av den anledningen att han är inte där. Han vistas hos en annan familj för tillfället, men... förmodligen för studier, uppfostran.
Men gud, vilket trauma. Men Anna Margareta då?
Hela familjen från Haugwitz utplånas och deras egendomar är plundrade och förstörda. Men Anna Margareta, undrar du?
Ja.
Hon klarar sig naturligtvis, för annars skulle det inte bli en bokserie och inget avsnitt av Lappri.
Men hur?
Ja, här finns det massor att jobba med för den som skriver de här böckerna, för vi vet inte hur Anna Margareta räddas, bara att hon blir räddad.
Okay.
Men lite längre fram kommer vi kanske få en ledtråd.
Mm-hmm.
Vad vi vet är att Anna Margareta hösten 1630 är 8 år gammal, föräldralös, utfattig och helt ensam i världen.
Men vännen...
Vi vet att hon kommer till ett cistiernkloster i närheten av Kalbe, förmodligen som ett barmhärtighetsfall.
Mm.
Vi vet inte exakt när och hur Anna Margareta kommer till det här klostret, och inte hur hon har det där. Här finns det alltså massor med utrymme för spekulation.
Det kan vara lite spökhistoria nästan i klostret också.
Om jag skrev boken så skulle hon ha det riktigt miserabelt där, med elaka nunnor som tvingar henne att be till en bild av påven varje dag. Och hon vill ju inte, för hon bekänner sig till den rena augsburgska läran, men hon måste, för annars blir hon gisslad av nunnorna och de har stigmata hela tiden, så det är jättejobbigt.
Ja, okej.
Okay. Mm. Då blir det så mycket större effekt när den räddande ängeln gör entré.
Och vem är det?
Den räddade ängeln fanns i högsta grad på riktigt och heter Juliana Elisabeth von Erbach. Hon är grevinna.
Mm.
Hon är änka efter sin salig Löwenstein, en tysk officer i svensk tjänst. Och genom honom har Juliana blivit bästa kompis med en kvinna som heter Katarina von Pfull, som varit hovdam hos Maria Eleonora, alltså Gustav den andra Adolf drottning.
Von Pfull.
P-F-U-E-L, jag har ingen aning.
Von Pfull.
Och Katarina är dessutom gift med en viss man som heter Johan Baner. Så Juliana, ja, hon hänger med Johan och Katarina dit de drar, och eftersom Johan är fältmarskalk så innebär det ett riktigt nomadliv. Han går ju dit han behöver vara för att föra sina arméer till slag. Och hustrun och hustruns bästa kompis och en massa andra följer med honom som en del av trossen. Och vi måste återigen spekulera, fantisera om vad som kan ha hänt utifrån de väldigt få data som finns. Men gissningsvis passerar armén trakterna kring Kalbe, och på något vis så får grevinnan Juliana höra talas om en föräldralös protestantisk flicka som försmäktar i det här hemska klostret.
Åh nej!
Det är katoliker, det är ju hemskt.
Ja, nej, men det går inte.
Nej. Hennes hjärta svämmar över av medlidande, förmodligen. För hur som helst så tar hon sig an Anna Margareta som fosterdotter.
Aha, oj då.
Och här finns jättemycket potential för spännande slutscener i den första boken. För naturligtvis måste man ju frita Anna Margareta ur klostret. Man kan inte bara hämta henne.
Ja, men det finns den där jätteelaka nunnor, och de bara, nej, hon får inte lämna. Hon måste vara kvar här för evigt.
Och så blir det dramatik. Johan Baner kan ju fäktas med abedissan på något bröstvärn. Sådär.
Ja. Ovanpå ett altare. Hon har ett kors som hon öppnar och ser ett svärd inuti. Ja, det skriver sig själv. Det
kan bli hur bra som helst. Men där tänker jag mig att första boken slutar med ganska lyckligt när Anna Margareta följer med sin fostermor Juliana rakt ut i 30-åriga kriget.
Ja, men de åker iväg i någon vagn i alla fall, så ser hon hur det här klostret blir mindre och mindre och mindre.
Skulle du fortsätta med bok 2?
Ja, speciellt om jag var 11 och på det här landstället, ja.
Ja, nej, du har inte mycket val faktiskt.
Nej.
Och andra boken tar vi direkt där den första slutade. Mm. Och nu är väl Anna Margareta i nedre tonåren kanske?
Ja.
Ja, vi vet inte riktigt. Men det är fortfarande krig, det vet vi. Mm. Armén och trossen drar runt. Man krigar lite, man plundrar lite. Men det finns säkert utrymme för vardagsdrama också.
Mm.
Juliana har nämligen en biologisk dotter, Maria, som är 3 år yngre än Anna Margareta.
Åh nej, det kommer bli drama mellan dem.
Här finns det stoff.
Men är Maria dryg mot
henne? Ja, men precis. Är hon snäll? Är hon kärleksfull fostersyster? Eller är Anna Margareta Askungen? Som rent av måste passa upp på en bortskämd snorunge.
Det finns så mycket material här.
Och hur är Anna Margareta status bland alla de här högadliga officerarna och deras hustrur?
Men hon kommer ju från ett slott.
Ja, hon är själv lågadlig. Men hon äger ju absolut ingenting. Till och med kläderna hon bär på kroppen har hon fått av sin välgörarinna. Ja, hur som helst. Johan Baners hustru Katarina dör 1636.
Nej.
Men ja, några månader senare gifter han om sig med hustruns bästa kompis Juliana. Så Johan blir ju nu Anna Margaretas fosterfar när hon är 14 år gammal. Och här tänker jag, finns det också möjligheter till intrig? Är han god och faderlig mot henne? Eller tycker han att hon är onödigt bagage som hans nya fru har med sig i boet som han inte vill ha?
I sådana fall så kan ju Anna Margareta och den här kanske elaka fostersystern, då kanske de kan...
Äntligen har de någonting som de kan...
Ja, ja, precis. Om han också är elak.
Tydligen så ska Johan Baner överlag varit ganska jobbig att ha att göra med. Han dör av skrumplever bara 5 år efter det här, till exempel. Det säger väl kanske en hel del.
Fyll i resten.
Ja, men åren går. Det fortsätter vara krig, man fortsätter vara i fält och så vidare och så vidare. Men så småningom blir det 1640 och Anna Margareta fyller 18 år.
Mm.
Och då kommer andra bokens första stora vändpunkt, för nu kliver en mycket viktig person in i handlingen.
Ooh.
Plastfarsan och fältmarskalken Johan, han får nämligen befäl över en generalmajor och regimentschef vid namn Carl Gustav Wranger.
Oh, vilket manligt namn. Är han snygg?
Nej. Eller i boken är han jättesnygg.
Okej, okay. men det är det jag undrar. I boken. Och så blir man jättebesviken när man ser ett porträtt på den faktiska personen.
Han är 26 år gammal, men han har redan gjort extremt bra ifrån sig som yrkesmilitär. Och det kommer bara gå uppåt. Kan jag avslöja spoilers? Vi vet, som vanligt, ingenting om Anna Margaretas och Carl Gustavs första möte och därpå spirande bekantskap. Så återigen, här kan kreativiteten flöda fritt.
Mm.
Och som författare till den här boken kan man dessutom göra 2 helt olika val här som vart och ett kommer att sätta sin särskilda prägel på de kommande böckerna.
Okej, vad kan man göra?
I alternativ 1 så är det ömsesidig kärlek från första ögonkastet. Möjligen behöver Carl Gustav bevisa sitt hjärtas trohet med någon heroisk handling, typ en duell eller något sånt där.
Mm.
Men det är absolut fett äkta kärlek och förlovning och bröllop, ja, det är bara formaliteter.
Mm.
Alternativ 2, det är att Anna Margareta gifter sig med Wranger för att hon inte har så himla mycket annat att välja på.
Mm.
Han är säkert kär i henne, men hon måste ju först och främst tänka på sin överlevnad.
Alltså jag tycker han måste kämpa lite för att få henne, för att hon har ju den bakgrunden hon har, så hon är säkert mot krig och han är för krig, för han krigar, och sen så måste han inse att det kanske inte är bra med krig ändå.
Det är intressant, fast det kommer ju dock tala emot deras typ hela äktenskap, men okay, jag gillar hur du tänker, där. Mm. Det här kanske är ett konvenansäktenskap för henne. Hon måste överleva och kärleken, ja, om den kommer är ju det bra, men det är kanske inte det som är nummer 1 här.
Okay.
Vad vi säkert vet är att Carl Gustav friar till Anna Margareta i slutet av maj 1640. Juliana, fostermodern, har då varit sjuk en tid och troligen räknar alla med att hon inte kommer leva så mycket till.
Nej.
Och vad betyder det i så fall för Anna Margaretas framtid när hennes välgörarinna dör?
Nej, då måste hon gifta sig med Carl Gustav.
Ja, hon ger ju honom sitt ja och 2 veckor senare, ja, då dör Juliana, Anna Margaretas stora välgörare och, får vi hoppas, goda vän.
Juliana, RIP.
Ja, säkert så sörjer hon sin enda trygghet i livet.
Ja.
Men 3 dagar efter Julianas död, den 1 juni, blir Anna Margareta krigsbrud och vigs med Carl Gustav Wranger i fältlägret i Saalfeld i Thüringen.
Så hon gifter sig bara 3 dagar efter att hennes fostermamma dör?
Ja.
Okej, okay. Gud vad jobbigt.
Och där tar andra boken slut.
Ja, okej.
Så, i 3:e boken, för du läser väl vidare?
Ja, det är klart jag läser. Jag vill ju veta hur det går.
Då följer vi paret Wranger som nygifta i fält. Och oavsett om de båda är kära eller inte, så finns det ett litet aber som jag tänker ska få bli den här bokens övergripande tema.
Ja.
Och det handlar om Carl Gustav Wrangels pappa, Hermann Wranger.
Hermann Wranger. Han är elak, han är sträng. Han tycker inte hon duger. Han tycker att Carl Gustav skulle ha skaffat sig en annan kvinna.
Denne nu pensionerade gamle krigare, han är hemma i sitt adopterade hemland Sverige och har ingen aning om att hans äldste son gift sig tills han får höra det med kurirpost eller något. Det vet vi naturligtvis inte heller.
Nej.
Men du har rätt, han blir rasande.
Åh nej!
Vem fan är Anna Margareta von Haugwitz? Skriker han säkert att det hörs från Skokloster till Uppsala.
Han bor i Skokloster, alltså utanför... Uppsala.
En luspanknolla, en tiggare, ett avskrap från rännstenen, en lösaktig golddigger, skriker han kanske. Och det är tur att stora delar av Tyskland och Sverige skiljer de unga Tu och Hermann Wrangel åt, för redan på sin tid hade han ett bekräftat rykte om att vara extremt hetlevrad och våldsam av sig.
Okej, så det är synd om det kanske finns någon bybor där bredvid Skokloster då som han går ut och spöar på.
Ja, det är inte kul den här helgen på Skokloster kan jag säga.
Ja.
En del av den här boken kommer vara skriven ur Carl Gustavs perspektiv, kanske som att han skriver brev till sin unga hustru eller så läser hon hans dagbok, jag vet inte. Men i alla fall så att det finns ett särskilt skäl till att Carl Gustav troligen ger själva fan i vad pappa Hermann tycker om hans val av hustru. Nu ska du få höra. Carl Gustav har som sagt gjort en snabb militär karriär.
Mm.
Han blir överste som 22-åring, generalmajor knappt 3 år senare. Och även om han ännu inte har en adlig titel så är han adlig och kommer ärva inte obetydliga egendomar. Så han är inte dåligt kap i sig själv.
Mm.
Men ett omsorgsfullt val av äktenskapspartner kan i bästa fall både göra honom rikare och knyta viktiga band med andra betydande personer. Och på så sätt ännu mer hjälpa karriären. Och han gör ett jättebra val. 1636 förlovar han sig, 23 år gammal, med den jämnåriga Amalia von Nassau-Siegen.
Mm-hmm.
Hon är förstinna och dotter till en äkta prinsessa av Holstein.
Oj!
Till och med pappa Hermann är förträffligt nöjd med sin blivande svärdotter.
Så vänta, hans ex är alltså en prinsessa?
Jaha. Men det blir aldrig något bröllop för Carl Gustav och Amalia.
Nej.
Carl Gustav, han är ju naturligtvis ute och krigar hela tiden eftersom det är hans jobb. Så han hinner väl inte träffa sin fästmö så mycket som han kanske borde. Och rätt vad det är så nås han av nyheten att Amalia, ja, hon har gift sig med en annan.
Ja, men om han inte hörde av sig och kanske gick vidare.
Ja, men visst är det sorgligt. Han är ute i 30-åriga kriget med krossat hjärta. Nej, men det kan bli värre.
Okej. Okay.
För den Amalia dumpat Carl Gustav för är hans egen pappa.
Va? På riktigt?
Ja.
På riktigt? Nej.
Ja.
Men det här kan du inte ha med i boken. Det är alldeles för...
Jag vet.
Det är för mycket telenoveller.
Det är det för mycket. Men så var det.
Skandalo.
Hermann Wrangel gifte sig med sin sons fästmö. Och ja, det blev nog några riktigt stela jular i den Wrangelska familjen.
Ja, men alltså, det här är ju för... Ja, okej. Vem kommer ens på det? Hermann Wrangel. Jag gillar inte honom. Jag tycker han verkar svinjobbig.
Jag tror att han var ganska jobbig.
Nej, men
och att han har mage att vara upprörd över att han inte fått godkänna sin svärdotter, det är starkt.
Ja, nej, men då vet man ju precis vad som kommer hända. Då hade han ju åkt ner dit och gift sig med henne innan Carl Gustav fick chansen.
Säkert.
Ja, alltså han är ju sjuk i huvudet. Men ja. Vänta, men Carl Gustav, han kommer från Sverige där hans pappa har flyttat till, eller?
Ja, men precis. Hermann Wrangel är tysk som kom i svensk tjänst.
Okej.
Okay. Så Carl Gustav är född i Sverige,
okay, okay.
Hans pappa är tysk, mamma är svensk.
Men han kan säkert prata tyska med Anna Margareta.
Oh, ja. Han är nog tvåspråkig från födseln.
Okay. Jag bara undrade lite vart vi var. Liksom.
Året efter bröllopet får Anna Margareta och Carl Gustav sitt första barn, sonen Hannibal.
Grattis! Grattis, lilla Hannibal.
Och naturligtvis föds han i Fält, i Sarstedt, i Braunschweig. Och kanske får det första barnbarnet farfar Hermans kalla, hårda, falska hjärta att vekna lite. För i ett brev till Carl Gustav från kompisen Lennart Torstensson samma år som Hannibal föds skriver Lennart att gubben talar nu allt väl om eder och eder kära hustru.
Ja, för att han fick en bild på sitt barnbarn. Då dög hon.
I verkligheten träffade sannolikt Anna Margareta och svärfaren aldrig. Han dör 1643, 3 år efter bröllopet. Men i den tredje boken slut förenas såklart hela familjen. Carl Gustav har 9 syskon.
Mm.
Och de blir alla bästa vänner. Och Hermann ger Anna Margareta och Carl Gustav sin välsignelse. Och så har de ett jättestort barockgästabud.
Åh, vad mysigt.
Eventuellt kan man få in en liten intrig här där ex-fästmön naturligtvis ångrar sig. Och försöker göra Anna Margareta svartsjuk. Men Carl Gustav är så ädel och han är trogen. Så det ordnar sig.
Ja, men det är, hon försöker på olika sätt få honom tillbaka. Ja, nej, men hon är jättelömsk. Jag gillar inte henne.
Den här tredje boken är för den delen också den hetaste i hela serien. Och det är tur att din morsas kompis glömt precis hur het den är, för annars skulle du förmodligen inte fått läsa den.
Nej.
Den kommer forma dina föreställningar om sex och sexualitet för en lång tid framåt, på gott och ont.
Okej.
Och då är vi framme vid fjärde boken.
Ja, jag vill veta vad som händer nu.
Den fjärde boken utspelar sig under 30-åriga krigets 5 sista år.
Mm-hmm.
Och den växande familjen Wrangel är med hela vägen till slutet. I Fält, ständigt följande kalvskinnet som man säger.
Men får hon fler barn med honom?
Ja, det andra barnet, en dotter, född 1642. Mm-hmm. Under det andra slaget vid Breitenfeld, för övrigt en lysande seger för svenska armén.
Yay!
Medan belägringskanonerna dundrar precis innan Leipzig kapitulerar och den lilla flickan döps på det nyerövrade slottet Pleissenburg och får naturligtvis namnet Juliana för att hedra Anna Margaretas fostermor.
Det är klart hon heter Juliana.
En viss falskgreve som lite mer än 10 år senare kommer bli mer känd som Karl X Gustav bär henne till dopet, för det är sådana kretsar som Anna Margareta och hennes make umgås i.
Oj, oj.
Annars är jag rädd för att den fjärde boken är en ganska sorglig historia.
Nej.
För det första kan vi tänka oss att Anna Margareta och många med henne runt om i Europa börjar bli ganska krigströtta.
Jag tror speciellt folk i Tyskland rent generellt på 1640-talet var ganska utmattade av det här.
En fru Wrangel, ja, hon har det visserligen bättre än vad de flesta ens kan föreställa sig.
Yeah.
Men Anna Margareta har ju inte haft ett riktigt hem sedan hon var 8 år gammal.
Nej, men hur bor de i tält? Eller hur,
jag vet inte exakt, men hur som helst så är det säkert inte alltid lätt och roligt att vara småbarnsförälder. Ja, men i ett kringvandrande fältläger år ut och år in, även om de säkert kan bo på något ärvrat slott med sönderskjutna murar lite då och då.
Ja, men fatta stressen så här. Nej, ungar, inte springa ut dit, nu är pappa i krig.
Det finns granater
där ute. Där borta liksom.
Och så här är det ju, på 1600-talet är det inte alltid så roligt att vara småbarnsförälder alls.
Nej.
För barnadödligheten är extremt stor och drabbar även samhällets elit.
Det är ju det, det är liksom något som drabbar alla.
Speciellt om man lever i fält då, som familjen Wrangel gör. Lille Hannibal, han dör 1 år och 4 månader gammal, 1643.
Nej, vad sorgligt.
Hans lik förevigas av en okänd konstnär och kan än idag ses på Skoklosters slott.
Nej, är det den tavlan, den här lilla pojken?
Ja.
Åh.
Hans små bröder Achilles och August dör båda 1648, 3 och 5 år gamla.
Nej.
Och så kommer det tyvärr fortsätta.
Åh gud, vad sorgligt.
Av Anna Margaretas och Carl Gustavs 11 barn kommer 5 nå en någorlunda vuxen ålder, men bara 3 överlever sina föräldrar.
Åh, vad tungt.
Vilket på ett sätt egentligen är ett bra resultat för tiden. Alla dog i alla fall inte som barn. Men det är förmodligen inte en jättestor tröst mitt i sorgen som typ aldrig tar slut heller.
Nej.
Det är verkligen inte konstigt att 1600-talets människa är besatt av vanitas och memento mori motiv, för döden är överallt. Om du inte dör i något av alla krig eller av svält eller någon farsot, så dör du av en sjukdom som du skulle bli botad av med antibiotika idag.
Ja. Gud.
Det är säkert ganska mörkt för våra hjältinna de här åren.
Mm.
Och hur mycket stöd får hon av sin make, som framförallt måste ägna sig åt krigarens plikter och ibland lämna sin familj på längre tid, som när han för befäl över flottan. Då följer de faktiskt inte med.
Nej, okej. Hon kan ju inte ha sina barn med på vatten. Ja, nej. Mm.
Och 1646 blir han fältmarskalk och riksråd och generalguvernör över svenska Pommern, så förmodligen får livet som familjefar stå tillbaka lite grann.
Han kanske inte är så närvarande som farsa, så det här är ju också en konflikt.
Jag tänker mig att en konflikt i den här mörka boken är en allvarlig äktenskapskris.
Ja.
Fast den kommer ju sluta med en kärleksfull återförening och
han kommer hem.
Men, men också, Anna Margareta kanske börjar hemsökas av gamla trauman.
Mm.
Hennes barn är ungefär lika gamla som hennes småsyskon var när de mördades.
Mm.
I samma krig som fortfarande pågår utan att någonsin vilja ta slut.
Ja, det är så mörkt att det pågår i 30 år.
Och vem pratar hon med? De andra officersfruarna, men deras barn och maka dör också.
Ja.
Kanske någon fältpräst, men han är ju också helt krigsskadad. Nej, det är tungt här alltså.
Ja.
Men när allt är som mörkast kommer också ett oväntat och varmt ljus.
Vad händer?
Minns du att Anna Margareta hade en storebror som överlevde massaken i Kalbe eftersom han inte var där?
Ja.
Anna Margareta mindes honom nog också och tänkte säkert ofta på honom.
Mm.
Undrade var han fanns, om han överhuvudtaget levde.
Mm.
Men bror Christian Friedrich, han lever. Han har också blivit soldat. Han har arbetat sig upp från simpel pikinerare till kapten. Och på något sätt har han fått höra om den här Wrangel som är gift med en Haugwitz. Kan det vara?
Nej, och han, och det kan finnas en spin-off-serie om honom, när man får följa honom.
Jag behöver väl inte nämna att vi inte känner några som helst detaljer om återföreningen mellan bror och syster.
Nej.
Mer än att Christian Friedrich von Haugwitz plötsligt är kompanichef i Carl Gustav Wrangels livdragonregemente.
Okay.
Samt att räkenskaperna vittnar om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarräkningar. Men att verklighetens bror och syster faktiskt återförenades mitt under brinnande krig och efter många år, det kan vi vara ganska säkra på. Vi vet bara inte exakt hur.
Gud.
Och här för lite extra dramatik tänker jag att man kan skriva in i handlingen att Anna Margareta först tror att den återfunne brodern är en bedragare. Men han kan bevisa att han verkligen är hennes bror med den ena halvan av en medaljong som hon naturligtvis har den andra halvan till.
Oh,
den har hon haft hela tiden.
Ja, men det här är ju så, det här skriver ju sig själv, det är fantastiskt.
Och för att den här berättelsen inte ska bli för deprimerande, så gör det här mötet med brodern att Anna Margareta också återfår lite av det hopp hon så desperat behöver.
Ja.
Och den fjärde boken avslutas också på temat hopp, för det är nu 1648 och 30-åriga kriget är äntligen slut.
Vilken pers.
Femte boken, den utspelar sig i Nürnberg, för även om kriget är slut så kan ju inte Anna Margareta och familjen bara sticka till Sverige och sätta bo. Nej, Carl Gustav ska delta i förhandlingar om fredsbestämmelserna.
Åh gud, vad tråkigt.
Ja, de tar sin tid, så mer än ett år bor familjen i Nürnberg.
Men det är så här, är Carl Gustav kvalificerad till att göra det? Var inte han någon krigargubbe?
Han kan allt.
Okej, okay, han är bara jättebra. Ja, okej. Okay.
Mm. Men i Nürnberg så bor de i alla fall i ett riktigt hus med tak och fönster och kök och golv. Alltså du kan ju tänka dig.
Det här kan man verkligen trycka på i boken. Nu har hon sitt eget hem.
Det måste vara ganska skönt efter alla år i fält.
Ja, gud.
Och stämningen i Nürnberg, ja, men den är ganska god överlag. Det är fred. Man har banketter och fester och det är sällskapsliv. Och Anna Margareta får säkert en försmak av vad det innebär att vara gift med en man som börjar segla upp som en av de mäktigaste och rikaste männen i stormaktstiden Sverige.
Mm.
Och hon kan börja använda hans pengar på ett sätt som inte varit möjligt innan. Jag menar naturligtvis seriös shop.
Ja, men nu, det här kan vara, här kan man ha ett montage.
Räkenskaperna talar om silverbägare och silverljusstakar, rubin- och diamantringar, holländskt siden, löshår och hårband och en nattsärk med matchande guldfärgad morgonklänning, naturligtvis uppsydd av en fransk skräddare.
Ja, men alltså det här är du värd, Anna Margareta. Treat yourself.
Och lite hasardspel har man också, och paret Wrangel, de har råd att förlora pengar.
Ja, triss.
Kort sagt så skulle tiden i Nürnberg bli minst ett par riktigt bra säsonger av Real Housewives och Västfaliska fredar.
Ja, för det kommer det vara. Det kommer ju vara drama med andra.
Det är såklart.
Ja.
Herregud, de var nyss i krig med varandra och nu ska alla vara sams.
Ja.
Det magnifika porträtt av Anna Margareta vid 26 års ålder som hänger på Skokloster idag påbörjades just i Nürnberg och ska ses och inte beskrivas av mig. Jag kommer lägga upp det på Instagram snarast. Men förutom ett begynnande liv i lyx händer någonting ganska fantastiskt och kanske bitterljuvt i Nürnberg. När ytterligare ett spöke från Anna Margaretas förflutna dyker upp.
Nej, inte Herman.
Nej, men du minns säkert att jag nämnde att det skulle komma en ledtråd om hur 8-åriga Anna Margareta kanske överlevde massaken i Kalbe.
Ja, precis. Och det här är för att författaren har fått för många frågor om det, så då måste man lägga in det.
Det är så här. I familjen Wrangels räkenskaper från 1649 finns en liten post om en utgift på 10 riksdaler till en person som endast benämns kvinnan som tjänat hennes nådes frumor, alltså Anna Margaretas mamma.
Mm.
Så om denna tjänarinna också överlevde massaken, kanske det betyder att hon och Anna Margareta överlevde tillsammans.
Wow.
Kanske tog den här tjänarinnan den lilla flickan under armen och på något sätt lyckades fly, gömmas.
Jag får rysningar, alltså på riktigt, jag får rysningar av den möjligheten.
Som vanligt kommer vi aldrig få veta. Tjänarinnan återkommer inte mer i räkenskaperna och familjen Wrangel drar vidare.
Mm-mm.
Först till slottet Bremerförde som Carl Gustav fått av drottning Kristina, bara sådär. Men det tittar man bara lite på som hastigast, för Carl Gustav måste ägna sig åt sitt generalguvernörskap i Pommern.
Okay.
Så de fortsätter dit. Men Kristina, alltså hon tänker alltid på familjen Wrangel, så de har ju ett slott där också som hon har gett.
Och det är drottning Kristina som sitter i Sverige.
Mm. Men de reser även mellan Wolgast, Stettin och Stralsund tills det äntligen 1653 är dags att resa till Sverige.
Mm-hmm.
Då har förresten Carl Gustav blivit greve. Ytterligare ett litet tecken på uppskattning från drottning Kristina.
Mm.
Och nu är vi framme vid sjätte och sista boken. Anna Margareta och Carl Gustav har varit gifta i 13 år och de äldsta och de överlevande barnen, Juliana, är 11 år när resan till Sverige påbörjas.
Mm.
Om Anna Margareta kan svenska, är det tveksamt, men hon behöver inte kunna svenska. Alla som är något förstår ju tyska.
Nej.
Men barnen kan redan svenska. De har haft tyska och svenska lärare och hela tiden har både tyska och svenska tjänare passat upp på härskapet Wrangel.
Okej. Okay. Mm.
Man reser i september 1653 från Wolgast till Kalmar och därifrån till Stockholm. Och det blir ett helt okej mottagande. Drottning Kristina, hon älskar att skämma bort Carl Gustav, som naturligtvis väntar ett nytt hem på familjen när de kommer. De får ju det som ska gå till historien som Wrangelska palatset på Riddarholmen, där Svea hovrätt huserar idag.
Det är deras gamla... Ja, det.
Men det är tyvärr inte riktigt beboeligt 1653, faktiskt mest en ruin. Men det gör ingenting, för Carl Gustavs pappa Herman hade ett hus i Helvetesgränd, alltså Prästgatan idag.
Ja, Helvetesgränd.
Väldigt passande.
Där vill jag bo.
Och där kan man säkert bo ett tag. Och kanske har drottningen lite dåligt samvete för den här sunkiga presenten. För hon kompenserar med att åka runt i vagn med Anna Margareta och Carl Gustav i Stockholm.
Ja, tack för den.
Och året därpå kommer hon att bära parets dotter Kristina till dopet i Uppsala domkyrka. Faktiskt en av de sista grejerna hon gör innan hon 3 dagar senare skriver under abdikationsakten.
Oj, vad mäktigt.
Mm. Och den här sista boken i serien om Anna Margareta von Haugwitz slutar på nyåret 1653. Då är ju hela familjen Wrangel ute på Skokloster. Man bor i det gamla så kallade stenhuset, för något slott finns ju inte ännu. Men det är nu de bestämmer sig att där ska det ligga.
Okej, så då ska de bygga ett stort slott.
Kanske lägger Anna Margareta, eller Carl Gustav, eller 12-åriga Juliana, eller 5-åriga Carl Philip, eller Leonora och Charlotta är för små. Men kanske lägger någon av dem grundstenen till det Skokloster som vi alla känner så väl och kan besöka än idag.
Mm.
Boken slutar i alla fall med en lång monolog från Anna Margareta om att äntligen ha kommit hem, eller något sånt där.
Åh, och sen så får man se en bild av dem på julen när de står framför sitt slott fast det inte finns.
Ja, det kan vara omslaget.
Ja.
Men i verkligheten så tog ju naturligtvis Anna Margaretas historia inte slut där.
Mm, men vad skönt, för jag blev lite orolig att vi kunde inte ens bo i sitt slott.
Förutom att övervaka byggandet av det här nya slottet så ägnar Anna Margareta, i likhet med många andra adelsfruar på 1600-talet, mycket tid att överse familjens alla gods och gårdar. För det har man ju både i Sverige och utomlands.
Ja, och så läser magasinet Gods och gårdar.
Mest sker ju det här per korrespondens, men förutom Skokloster bygger Carl Gustav också Gripenbergs slott i Småland, Ekebyhov på Ekerö, Wrangelsburg i Tyskland, med flera, så det är lite att ha koll på.
Åh, jäklar. Och det här är före reduktionen, kan vi säga.
Det kan vi lugnt säga. Och bara för att 30-åriga kriget tog slut betyder ju inte det att det var fred på jord och alla krig var slut.
Nej.
Nej. Sverige och Carl Gustav ger sig in i nya fräscha krig under Karl X Gustav, och Anna Margareta och familjen följer med ut i fält åtminstone i två omgångar.
Vad då, får de åka till Polen?
Och i slutet av sitt liv grundar Anna Margareta en stiftelse med medel som varje år ska delas ut till kyrkopersonal, lärare och fattiga barn i födelsestaden Kalbe.
Mm.
Då har hennes bror Christian Friedrich redan dött, och hans två barn som heter Anna Margareta och Carl Gustav.
Nej, men vad gulligt.
Men de blev tyvärr aldrig vuxna. Så Nej. Det är Anna Margareta som ärver slottet Kalbe. Aha. Och det är försäljningen av det. Gissningsvis så har det inte så goda minnen för henne.
Nej.
Som finansierar den här stiftelsen.
Okej, nej, men nej. Där skulle man ju aldrig mer vilja sätta sin fot. Alltså, nej.
Anna Margareta själv dör 1673, 51 år gammal, i Wrangelska palatset i Stockholm, omgiven av sin familj. Tre dagar senare förs hennes jordiska stoff till Tyska kyrkan i Gamla stan.
Mm-hmm.
Men det är bara början på ett storslaget avsked från den här jämmerdalen.
Mm.
Efter 7 veckors väntan sker den riktiga begravningen. Men den äger rum i Riddarholmskyrkan, betydligt finare än den tyska.
Ja, ja.
Och förmodligen förvaras liket i Tyska kyrkan enbart för att det ska bli någon procession att tala om. För vi kan inte ha en ståndsmässig 1600-tals begravning utan procession.
Nej, nej.
Det är ungefär som att slänga ut ett lik på gödselstacken.
Ja, nej, nej. Alltså tre varv runt Gamla stan minst.
I processionen ingår skolpojkar från 6 skolor, soldater från Kungliga gardet, och förutom vanliga sörjande så har man skrapat ihop inte mindre än 86 präster och en biskop som ska följa Anna Margareta till den sista vilan.
Ja, men hennes man lever fortfarande.
Han lever i några år till. Riddarholmskyrkan är invändigt helt svept i svart kläde, och i mörkret lyser både facklor och vaxljus upp. Alla stadens kyrkor och kapell, 9 stycken vid den här tiden, ringer vardera 4 gånger i alla klockor.
Mm.
Efter begravningsceremonin, som naturligtvis pågår i flera goda timmar, läggs Anna Margareta och hennes kista in i en lånad grav i Riddarholmskyrkan tills de vid okänt datum förs hem till det Wrangelska gravkoret på Skokloster.
Mm.
Och där vilar de ju än idag och kan faktiskt beskådas genom ett litet fönster, om man vill.
Vadå, inne på slottet?
Nej, i kyrkan.
Ja, det finns en kyrka bredvid. Ja, just det. Mm.
Och den som ändå inte kunde få nog av hennes begravning kunde köpa en liten likpredikan skriven på tyska som trycktes upp som souvenir. Och på ett sätt är unik eftersom den delvis bygger på Anna Margaretas egna uppgifter. Och på så sätt är en av extremt få och sällsynta källor till hennes tidigaste liv.
Mm.
Men för att förekomma så otroligt sparsamt till urkunderna finns det däremot 3 bevarade porträtt av Anna Margareta.
Mm.
Det äldsta, det som målades i Nürnberg, utfördes när hon var 26 år gammal, och det sista när hon är närmare sin död, någonstans mellan 40 och 50 år.
Mm-hmm.
Då har ansiktet magrat ganska mycket medan händerna ser svullna ut. Kanske ett tecken på att hennes hälsa var på nedåtgående. Men det intressantaste porträttet i min mening är det som utfördes när hon är omkring 30 år kanske.
Mm-hmm.
Och det är ett väldigt ovanligt porträtt för sin tid eftersom det är uppenbart att Anna Margareta är gravid när det målas.
Jaha.
Gissningsvis med sitt 5:e barn, och vid en första åsyn ser hon ut att vara helt svept i vitt. vitt. Mm. Men under en stor krage och ett förkläde döljer sig faktiskt en silverklänning.
Aha, okej. Okay.
Hennes ena hand vilar på ett klot som ser väldigt mycket ut som ett bowlingklot faktiskt, men det är det förmodligen inte.
Det är Carl Gustavs bowlingklubb.
Ja. Och den andra vilar på ett lamm, kliar ett vitt ulligt lamm i nacken lite grann.
Hon är from.
Ja, jag överlämnar till konsthistoriker att förklara den här rekvisitan, men det är ett underbart och, om uttrycket tillåts, ofiltrerat, alltså hashtag no filter, porträtt av en lite trött Anna Margareta.
Kommer du lägga upp den här på
Instagram?
Alla
porträtten finns på Skokloster och snart på Lapplis Instagram.
Yay!
Och med det så säger vi hej då. Tack för att ni läste eller lyssnade kanske.
Men tusen tack, Elin, vilken fantastisk bokserie. Och jag kommer att läsa den igen och igen och igen.
Eller skriv den, för den finns ju faktiskt inte på riktigt. Okej, avslöja nu. Men varsågod, ta idén någon som vill.
Tusen tack för att du har lyssnat på Lappri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tove.
Du kan följa oss på Instagram på Lappripod, besöka oss på lappripod.se och lapprimerch.se. Och om vi hade väldigt fel kan du mejla oss på lappripod@gmail.com. När man som en del av trossen följer sin konungsarmé i 30-åriga kriget kan det vara hopplöst att få tag på vad man behöver. Om inte kejsarens armé plundrat alla affärer blir posten försenad på grund av att en bro sprängs eller för att postkontoret bränns ner av misstag. För att göra tillvaron lite lättare för dig erbjuder lapprimerch.se fri frakt över hela Europa och resten av världen mellan den 13 och 17 mars. Fri frakt 13 till 17 mars på lapprimerch.se. lapprimerch.se